Hej gott folk och välkomna till avsnitt 2 av den här podcasten Fiktiva universum och faktiska undringar. Robin heter jag och med mig idag så har jag supernöden träckarnas träck Kenneth. Hur står det till idag?
Ja, låt mig bara redan från början. Jag vet inte riktigt om det är en beskrivning av mig som jag är helt bekväm med. Nörd, absolut. Science fiction fan, absolut. Men Trekkie är väl tveksamt. Men det är ändå trevligt att vara här. Tack så mycket. Kul att spela in igen.
Jag kommer alltid hävda att du är Trekker. Så.
Ja, och du kommer fortsätta att ha fel. Men jag accepterar dig ändå.
Idag så kommer vi att gå igenom första dubbelavsnittet. Det kommer alltså bli det första avsnittet som vi kör som handlar om ett Discovery-avsnitt. Och inte generellt.
Yay! Jag har sett Star Trek Discovery! Woohoo! Jag har börjat titta!
Hela dubbelavsnittet har du sett också?
Ja, jag har sett de två första avsnitten av första säsongen av Discovery nu.
Och du verkar lite
så hyped. Nu är jag också med i klubben.
Ja, precis.
Ja.
Du verkar så hype så att vi kanske ska köra igång direkt då och se vad du har hittat och vad du tycker om och ogillar.
Absolut, vi börjar med att titta på lite vad det är. Vi kör en liten genomgång av vad som händer och så kör vi lite invävt snack om vad vi har reagerat på.
Ja, det låter som en bra idé. Ja, Kenneth. Då börjar vi med att prata om de två första, det här dubbelavsnittet som visades för ett tag sedan. Vi ligger lite efter. Ja. Vulcan Hello och Battle of the Binary Stars.
Japp.
Det hela börjar ju med att vi ser kaptenen Filippa Georgiou och First Officer Michael Burnham går runt där i en Star Wars-liknande öken, skulle jag väl kunna säga, va?
Ja, faktiskt.
Där de är ute för att hjälpa någon civilisation, antar jag, va?
Ja, det var ju en pre-warp civilization som hade problem med vattentillförseln där och de smög in och fixa.
Och det här med Prime Directive och sånt, jag vet inte riktigt.
Nej,
det skiter man väl i kanske.
Ja, men de talade väl om det, va? Jag tyckte att de sa det, att ja, nej, nu smyger vi oss förbi dem så att vi inte behöver bry oss om att ta en first contact med gänget här. Ja, äckliga insekts. Jag vet inte, kände du igen dem? Har de dykt upp senare i Star Trek?
Inte vad jag kommer ihåg faktiskt.
Nej, inte jag heller.
Sen så upptäcker vi en ras som vi alla känner igen. Klingons, eller klingoner, eller vad man nu vill säga på svenska.
Det vill man inte säga på svenska.
De har ju en ledare där, i alla fall en utav sekten, eller en utav husen.
Mm.
Till Kovma.
Just det.
Och han försöker ju följa läran från Kaelis, Klingons ledare då. Och de är ju som vi alla vet en väldigt aggressiv ras.
Ja, och Kaelis var ju någon, det var väl en av dem som förenade The Klingons en gång i tiden.
Precis.
En av de första som faktiskt, det var väl, han skapade ju mer eller mindre en religion för dem att följa.
Just det.
Som, det verkar ju som att det är, när vi har kommit fram till det som är nutid då i Discovery så har de, många av dem har slutat följa den här religionen. De har gått sina respektive vägar och varje hus står för sig själva. Och det känns ju som att det är ju det den här T'Kuvma försöker att komma åt då.
Han försöker genom krig då förena de här husen, de här 24 husen.
Det finns ju ingenting som förenar som en gemensam fiende. Det ligger ju något i det.
Precis. Som krig, tror du skulle säga. Men för dem är det samma sak ungefär.
Ja, jo. Det är sant.
Och som vi får reda på också så har ju inte, eller är det Starfleet som inte har träffat Klingons på 100 år?
Mm, stämmer.
Det blir lite mystik över det hela.
Ja, framförallt eftersom de var ganska framträdande i Enterprise.
Ja.
Det var mycket Klingons där. Och Archer, han stod ju inför The Klingon Council och han hjälpte ju till. Och ja, det var ju några som konspirerade mot The Klingon Empire som han hjälpte till att stoppa och grejer. Så att, jag menar, de var ju långt insyltade i Klingons sociala system där.
Mm.
Även om de kanske inte var omtyckta människorna, så de fanns med liksom. Och sen verkar det som att, antagligen då i samband med att Archer försvann, för jag menar det måste vara 100 år sedan ungefär, så
ja,
då tappade Klingons intresset för mänskligheten och har inte haft något med dem att göra mer.
Nej, precis. Förrän nu.
Förrän nu då T'Kuvma väljer att göra dem till deras fiende.
Och så har vi en liten intressant grej också där med att Michael, som hon heter, Man får lära sig det och försöka vänja sig vid det kanske.
Ja.
Uppfostrad av Sarek på Valken.
Jajamän, stämmer.
Så hon har ju lite en annat sätt att förhållningssätt till både Klingons och till hur man hanterar situationer när det kommer till dem som vi kommer upptäcka.
Ja, precis. Tydligen så har ju hon varit med om en av de få tillfällena då man faktiskt har haft interaktioner med Klingons.
Mm.
Och där förlorade hon sina föräldrar.
Ja, och det är lite härifrån som den första titeln av kommer ifrån också. The Vulcan Hello.
Ja, hon ber ju Sarek om hjälp. Hur hanterade ni The Klingons för att kunna komma så långt att ni faktiskt kan prata med dem utan att det är krig jämt? Och han berättade att vår metod var att första gången så kommer vi och säger hej, hur är läget? Och då attackerar Klingons.
Mm.
Sen fick de aldrig chansen att attackera igen, för så fort Vulcans såg Klingons så sköt de först. Mm.
Ja.
Och eftersom Vulcan har, de har väl jämförbar teknologi men kanske lite bättre på vissa plan. Det kan väl vara så att de är fler, de är definitivt bättre organiserade.
Ja.
Så till slut så tröttnar ju Klingons för de förlorar ju. Och då var det ju värt att föra en dialog och då kunde man hamna på ärbar samma fot, liksom samma plattform att utgå ifrån och då kunde man tala om, om inte fred så åtminstone inte behöva skjuta ihjäl varandra så fort man ser varandra. Så hon försöker ju få till det där Michael, men hennes kapten tyckte ju inte om den grejen. Sen så får jag nästan nämna någonting om den här speciella artefakten de hittar. För det är ju så det börjar, det är ju där de träffar alla de här Klingons. Det är ju någonting som kallas The Light of Kalas.
Mm.
Som är någon form av uråldrigt rymdskepp som har i uppgift att lysa ett starkt sken som en supernova genom galaxen. Varför då?
Ja.
Men tydligen så hänger det ihop då med den här religionen de har, att när The Light of Kalas lyser så ska alla de 24 husen...
Man ska sammankallas.
Ja, då samlas de. Och det är ju himla praktiskt ur ett story-perspektiv.
Ja.
Men varför då?
Ja, det...
Har de inte kontakt ändå? Kan man inte slå en signal istället?
Nej, det är inte The Klingon Way, vet du.
Nej. Nej, det är sant. De tar ju gärna och går till överdrift om de bara kan.
Ja.
Men ja, det är i alla fall vad de har hittat då.
Sen har du den utstötta Vok, den albino-klingon som de har väl inte sett tidigare, som är lite speciellt. Och han får ju ändå en ganska viktig uppgift här så småningom av Tekuma, trots att han inte kommer från något hus som är så viktigt när det kommer till den här kulturen. Och att du ska helst vara, vad kallar man det för, blåblodig typ, lite aristokrat, komma från ett respekterat hus.
Och det ser du ju också i The Next Generation, alltså hur, vad heter han?
Worf.
Worf heter han, tack. Glömde bort vad han hette ett tag där. Och det är ju någonting du ser i The Next Generation med Worf och alla hans turer med sitt folk då. Att vara utan hus, det är ju otänkbart.
Mm.
Det är ju en vanära. Men det är ju svårt att ta sig in i det också. Är du utanför så är du utanför och då är du körd. Men den här snubben, han lyckas ju då övertyga Tekuvma att men religionen brinner starkt i mina ådror. Precis.
Han köpte det direkt.
Ja, han gjorde det. Det var väldigt snabbt där. Alltså han verkade lite impulsiv ändå.
Ja, till skillnad från de andra Klingons, menar du?
Nej, men de är ju rätt alltså bakåtsträvare. De, förutom att de attackerar allt som rör sig så gör de ju inte mycket. De vill ju aldrig ändra sig.
Mm.
Nej, så här har vi gjort i tusentals år och så här ska vi fortsätta att göra. Titta, en gubbe döda honom. Alltså det är ju deras grej liksom.
Ja, lite så faktiskt.
Ja, i alla fall.
Sen ser vi ju en sak som vi väldigt sällan ser. Det är ju att här då Michael tar och gör myteri.
Ja, faktiskt.
Mot sin kapten. Det händer ju sällan på det sättet. Att det är så fraglant. Jag vet inte vad man kallar det för.
Fraglant.
Ja, precis. För hon tycker ju att man ska, precis som hon har lärt sig med det Vulcan Hello, att man ska attackera först innan man blir attackerad själv. Och det håller ju inte Philippa Georgiou med om då. För det är ju inte The Starfleet Way att göra så. Utan man ska alltid ta kontakt först och försöka att fixa det fredligt.
Och det spelar liksom ingen roll att det i det här fallet skulle vara kanske till och med ett smart sätt att hantera den här rasen. För det är inte vad federationen står för.
Mm.
We come in peace. Shoot to kill, shoot to kill. Alltså det är ju lite det Tecumseh refererar till. Det blir ju hans... Han får ju we come in peace att bli federationens stridsrop.
Mm.
Vilket är väldigt intressant. Men han lyckas ju också bevisa att det är så, därför att vad händer? Jo, de attackerar ju.
Ja, nu glömde jag säga en sak. Det var ju faktiskt att hon gick ju på den här artefakten där. Hon skulle ju bara flyga runt och kolla på den. Hon skulle inte interagera och sådär. Men det är ju klart att det inte räcker med det.
Nej.
Och sen så har hon ju ihjäl en Klingon där, och det första hon gör nästan. Är...
Ja, och å andra sidan, vad hade hon... Jag menar, hon hade ju dött annars.
Så att... Ja, men hon hade inte behövt sätta sig fot där alls, kan man ju tycka.
Nej.
Men det är så det.
Men återigen, det här var ju en enormt gammal artefakt.
Ja,
även om den råkade visa sig vara Klingon, så är den ju intressant ur arkeologisk, heter det inte va, när man är ute i rymden. Det heter något annat kanske. Eller, ja,
jag tror man förstår vad du menar, jag har ingen aning.
Ja, i alla fall. Är man intresserad av det, av forntiden, så är det ju definitivt intressant. Och jag menar, det var ju en... Fram tills att de fick reda på att det var Klingons som bodde där, så kändes det ju som om det var värt det. Men å andra sidan, så fort den aktiverades så borde hon ju dratt därifrån.
Ja, trots att hon inte lydde order då, men hon tyckte hon det var intressant ändå. Sen har vi ju Saru, en väldigt rolig kille som alltid är rädd för allt.
Ja, det var ju en speciell karaktär, och just när han, fast det är nog längre fram i Battle of the Binary Stars, att när han säger det att vi utvecklades ifrån Prey, alltså det... Vi var de som var jagade. Så det finns en grej vi har lärt oss. Och det är, vi känner när slutet är på gång.
Sense the coming of death, ja.
Slutet är på gång.
Ja. Ja, det är alltid något att ha. Det.
Ja, man får ju använda allt till sin fördel om man kan.
Men det här myteriet gick ju sådär. Jag förstår inte riktigt. Hon gjorde ju typ den här Vulcan Nerve Pinch. Men det var en väldigt kort stund. Jag vet inte riktigt. Det...
Nej, men hon är ju trots allt människa.
Ja det är sant.
Hon är ju inte Vulcan. Jag tror att det bara är helt enkelt att du måste vara Vulcan för att lyckas riktigt med en nerve pinch. Ja, å andra sidan, det är ju intressant med det här myteriet, för båda två har ju rätt.
Ja, på sitt sätt.
Det är inget ondskefullt som ligger bakom. Det är ju ingen som försöker att... Det är inget själviskt, utan båda två agerar ju på ett sätt som de båda anser är det absolut bästa för besättningen och för The Federation.
Ja, självklart.
Och det är ju lite skönt att se, men det är också intressant då att slutsatsen blir ändå att Michael handlade fel. Så gör man inte. Det är inte okej.
Om man ska följa den här rangordningen som finns innan Starfleet, så kan man ju inte göra så helt enkelt. Då hade det aldrig fungerat. Då blir det väl lite som hos Klingons kanske?
Ja, nej, exakt.
Du klättrar i hierarkin genom att döda dem över dig.
Ja, just det.
Lite precis. Åt det hållet.
Ja, så hon skickas ner i fängelsehålan. Medan de börjar kriga här då kommer ju en farlig massa andra skepp ifrån, samtidigt som Tecumseh har ett snack med alla de 24 husen, så kommer det massa Starfleet-skepp som anländer.
Mm.
Och de tycker då att jo, men här har vi beviset på att Tecumseh faktiskt talar sanning, så vi skickar våra skepp också.
Precis.
Och sen så blir det pang, 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 pang.
Och till slut så kommer ju också den här amiralens skepp USS Europa.
Ja.
Man får ju säga det, det är ganska coolt hur de fixar det med alla effekter och sådär. Det är ju trots allt en tv-serie.
Mm. Jo, men det känns påkostat, det gör det. Det får jag ju säga. Jag vet inte, jag är ju det där är inte någonting som jag är duktig på. Det kanske du har bättre koll på. Alla de här skepp som är med, känns de tidstypiska? För jag menar, det här ska ju utspela sig 100 år efter Enterprise och 10 år före Kirk och Spock och gänget i The Original Series.
Mm. Jag tog mig nog inte en tillräckligt noga titt på dem, ska jag nog vara ärlig, för att kunna ge en bra svar där.
För men om man jämför med några av de där sista avsnitten i Deep Space Nine, där du har de här stora krigen med massa olika skepp. Mm. Jag vet inte, jag kan inte säga att jag tycker att jag ser någon större skillnad på dem. Och det ska ju ändå vad blir det, 50, 60, 70, nästan 100 år va?
Ja, nej, men Starfleet har väl aldrig riktigt, som jag förstår det, som genom historien byggt krigsskepp riktigt.
Nej, det är ju sant.
Det är ju inte det som har varit målet, utan det är ju sen Defiant då i Deep Space Nine som, om jag förstod det hela rätt, typ är det en av de första riktiga krigsskeppen som de byggde. Nej, du, jag kan nog ha en poäng där.
Och där har de ju cloaking och grejer också. Som
ja,
de,
precis.
Vem var det de avtalade om att inte använda cloaking technology?
Romulans.
Var det Romulans? Har det
alltså
hänt
de fick
än?
Ju nej, de fick ju använda den genom, alltså, så länge de inte använde den inom sin egen kvadrant, om man säger så.
Okej.
Okay. Så var det.
Var det så det de kom överens om?
Ja, för de ville ha lite information, alltså utbytet, de fick information om Dominion.
Ah, okej. Okay.
Så var det ju då. Så att de fick ju bara använda den i den kvadranten där. När de,
ja. Okej, okay, all right. För det, här ser vi ju att Klingons har ju cloaking technology.
Ja, i alla fall ett skepp åtminstone.
Ja, Tekuvmas stridsskepp där, ja. Och sen så...
Admiralen trodde ju på fred, där ser man ju. Och var övertygad om att han köpte det Tekuvmas sa.
Ja.
Och sen såg man bara hur hans skepp blev klivt på mitten.
Ja, och det är ju min andra fråga då. Angående det här. Vad är det med Star Trek och att alla amiraler är själviska, egoistiska svin och puckon?
Du blir inte amiral om du inte är det, förstår du?
Nej, men ärligt talat, det är ju samma sak i The Original Series, det är samma sak i The Next Generation. Det finns väl alltså en eller två amiraler som faktiskt är bra människor, men de brukar ofta dö. Annars är de egoistiska svin allihop.
Mm. Nej, du har en poäng i det. Jag antar att det har att göra med att man... Vi ska ju hålla på kaptenen, eller hur? I de olika serierna. Och de ska väl ha någon som säger emot dem och vara lite motsträvig, möjligtvis. Kanske har med det att göra.
Jag funderar på om det hänger ihop med Roddenberrys ursprungliga idé om... För hela sin framtid att vi har en utopisk värld. Men det finns fortfarande människor som är ute efter makt. Och ja, du vet, makt korrumperar... Att det kanske till och med är inbyggt i hans idé att ja, men du ska fortfarande inte lita på dem som söker en maktposition.
Mm.
Å andra sidan, både Picard och Kirk har ju blivit amiraler och de sökte ju definitivt inte den positionen, någon av dem.
Nej.
Janeway blev väl också amiral i slutet där. Så att...
Ja, precis. De är väl undantaget som bekräftar regeln kanske.
Det är ju möjligt. Vad är över amiral i Star Treks hierarki?
Finns det, tänkte jag säga.
Ja, precis. Finns det någonting över?
Inom militären eller inom Starfleet vet jag inte om det finns. I sådana fall så är det väl han som är chef över hela federationen möjligtvis.
Men de har väl ett council och något slag i federationen och så finns det en ordförande typ, va?
Det, man får väl kolla upp det här, tror jag.
Och sen så inom Starfleet så är det amiraler som är högst upp och de är mer eller mindre autonoma.
Jag ser det så i alla fall.
Fast amiralerna har ju i och för sig olika antal stjärnor och det finns ju en rangordning där också såklart. Men så det finns väl en femstjärnig amiral eller någonting som är högst upp.
Superduper amiral.
Ja, precis. Nu, jag har ju ingen aning om det här, men jag antar bara att det är något motsvarande så.
Ja, men det får ju folk acceptera att vi spekulerar i den här podden. För det... Sen så ser vi ju hur USS Shenzhou blir väldigt skadad och Michael sitter ju i sin cell där. Det här tycker jag är lite intressant. Hur allting i princip förstörs förutom just den lilla delen där hon sitter i den cellen. Och det är bara kraftfält eller forcefield som håller henne vid liv.
Ja, har man så bra kraftfält, varför bygger man inte skepp helt och hållet av kraftfält?
Och det jag tycker är fantastiskt också hur hon förhandlar med datorn.
Ja, det var spännande.
Etiskt program, jag tycker det var väldigt fascinerande hur hon försöker att få den till att... Hur man kan resonera med en dator på det sättet.
Men det är ju logiskt. De hade ju tidigare i historien i Star Trek problem just med artificiell intelligens och sånt där. Att de lägger in en sån funktion att datorn har sina regler och det här är en fånge. Men det här är en extrem situation. Mm. Här måste du kunna resonera, för att ta en liten fras, out of the box.
Ja.
Men lite kreativt. Och att man då kan anropa den här etiska subrutinen. Jag tycker det var kreativt.
Riktigt, det var det definitivt.
Snyggt genomfört.
Ja, det var intressant att lyssna på och se hur det utspelar sig.
Ja, vi har inte sett mycket av den sortens interaktion med datorer tidigare i Star Trek. Alltså.
Nej, inte på det sättet.
Nej, ja, jag gillade det. Men sen blir jag ju lite tveksam då. Rent allmänt till... Nu går jag in och börjar prata här bara, men... när det gäller tekniken på skeppet. Jag menar, på bryggan. De har transparenta skärmar överallt.
Ja, visst.
Och hela framdelen av skeppet är en gigantisk viewscreen som ser rätt ut i alla lens flares.
Ja.
Men bara 10 år senare så har all den tekniken försvunnit.
Jo.
Då existerar det inte transparenta skärmar längre. Nej. Utan då ska man titta in i ett batyskop istället. Där, nej, det heter inte batyskop. Vad heter det? Periskop menar jag. Batyskop.
Vad är batyskop för något? Ja, men jo, visst är det så. Och det vet jag många som har stört sig på. Du är inte den enda som har stört sig på att tekniken inte riktigt hänger ihop med hur historien fungerar. Men jag ser det väl lite också som att det är nog svårt att med dagens teknik att det ska se bra ut också. Hålla
Nej.
Sig till hur det var.
Jag tycker, Nej!
Jag håller ju inte riktigt med det här.
J.J. Abrams gjorde det ju. Därför att de gick inte långt utöver vad The Original Series hade. Okej, allting glänste mer. Och allting var mycket vitare. Men alltså, i övrigt, de hade inte så fantastiskt mycket bättre teknik än vad de hade i The Original Series.
Ja, det är sant. Dock så stör inte jag mig någonting på det här. Men jag förstår att man kan göra det.
Men det är ju fel.
Nej, men... Det var ju du som inte var ett fan ju.
Nej, men det är ju fortfarande fel.
Ja, på ett sätt är det fel, men jag tycker inte att det spelar någon roll direkt. Jag tycker att det gör sitt till historien, faktiskt.
Jag gillar bryggan på Enterprise i J.J. Abrams. Vad var det de kallade? The Kelvin Universe är det, ja, precis.
Ja, du tycker om J.J. Abrams.
Tyst. Jag tycker om hur de har omtolkat teknologin som finns på skeppet. Därför att allting är ju återknutet till originalet. I Discovery har de ingen koppling alls. Det där ser ut som ett skepp som kommer 2, 3, 4, 500 år senare i Star Trek-timelinen.
Ja, men visst, absolut. Det ser ut som att det är bra bit in i framtiden, definitivt. Jag antar att det har att göra med att man vill blidka de nya. Man vill ha in ny generation av tittare.
Och när de skapade då The Kelvin Timeline så gjorde de ju en ansträngning för en ansträngning att på nytt på något sätt skapa den tekniken som man hade skapat för The Original Series. Men här i Discovery känns det som att vi bryr oss inte.
Nej.
Whatever, vi kör vårt eget race.
Lite grann så.
Det kanske är så att i säsong 5 av Discovery så helt plötsligt så går hela federationen tillbaka till stenåldern och så de börjar om igen. Och så har de 10 år på sig att hämta sig.
De har ju tid på sig att fixa det här om det nu är så.
Ja, vi kanske ska knyta ihop säcken först då med handlingen. Att när de väl har det här, hon lyckas ju ta sig ur The Brig. Hon tar sig ur källarhålan där. Tar sig upp, de inser att vi har ingen chans. T'Kuvma har dödat amiralen. Han har enat de här 24 husen under sig. Nej, han fick inte alla 24, va? Det var ju något hus som inte var på T'Kuvmas sida.
Ja, det är sant.
Det var ju någon som inte ville vara med. Så att, han har inte fått alla. Men majoriteten av The Klingon Empire lyder nu under honom. Mm. Och sen så kommer de på det att enda sättet att lösa den här situationen, det är ju att kidnappa honom helt enkelt.
Ja.
För dör han blir han en martyr och det vill vi inte ha.
Så först så spränger de en del av, med en, vad kallar man, är det en torped, va? Eller som man...
Ja, det var ju en, vad heter deras torpeder?
De har ju flera olika, men är det foton du tänker på, eller?
Ja, precis. Ja,
fotontorped.
Fotontorped.
Ja, ja, precis. Och så de typ la in i en, nära en kropp som strålades upp till skeppet.
Ja, precis. För tydligen så samlade de på lik för de tyckte att det var coolt, eller något. Jag vet inte. Ja.
Det är säkert därför.
Garanterat, hej, vi är hardcore, va? Mm.
Men en sak som jag tycker är väldigt underligt, ja, kidnappa T'Kuvma, ja, absolut. Men vad kommer man för det? Ja, men vi tar 2 personer, de mest 2 värdefulla var på skeppet, de 2 bara ska gå till det här skeppet där det säkert finns flera 100 klingons. Jag tycker det känns lite sådär, men nu gjorde man ju på det sättet.
Men det är väl lite grann det man kallar a surgical strike, att du tar 2 stycken som är riktigt duktiga som kan ta sig in, för du kan inte besegra alla klingons på hela skeppet, du kan inte vinna, utan enda sättet är att skicka in 2 stycken som är riktigt duktiga.
De mest värdefulla som finns.
Ja, men alltså skalpell liksom, rätt in, skär ut honom, ta ut honom.
Det finns ju massor med red shirts man kan använda, det vet du väl?
Jo. Ja, men i det här fallet så är de inte så värdefulla, för jag menar, de har ju förlorat. Skeppet ligger dead in the water. De har ingen chans. Det är dags för krig. Alltså, I det här fallet så tror jag inte att någon är mer värdefull än någon annan egentligen.
Ja.
Även om självklart då kaptenen är, har ju, ja.
Om de överlever så vill man väl hellre, om man ska vara krass, att kaptenen överlever än en redshirt, antar jag.
Ja, det ligger väl kanske något i det.
Men i vilket fall som helst så dör ju både kaptenen Giorgio och Takuma i det här.
Ja, och det var ju lite också sådär att när man har kommit så här långt, eller åtminstone jag, så vet jag ju fortfarande inte vilka huvudkaraktärerna i den här serien är. Jag vet ju inte vilka den här serien kommer att handla om. Jag har ju förstått att Michael antagligen kommer vara med ett tag till, för det verkar som att hon är en av huvudkaraktärerna.
Ja.
Men resten vet jag ju inte. Sen så har jag väl fått för mig att hon någonstans blir kapten, men det var ungefär det jag visste. Ja, nej, det var ju lite trist att Giorgio där dog. För det var en bra karaktär. Det var en intressant karaktär som jag gärna hade sett återkomma som en vis rådgivare eller så. Behöver ju inte vara med varje avsnitt eller sådär, va? Men ja, nej, å andra sidan, det är ju på något sätt fair trade då mot Takumas liv.
Sen läste jag ju någonstans att det var någon som faktiskt hade sett att hennes, om man tittade noga i credits, så såg man att hon var en gästskådespelare, om jag inte minns fel. Så att
Right.
Redan från början. Jag kan ha fel där, men jag tror att det var så.
Det låter ju logiskt, ja.
Och sen efter det här då så ställs ju Michael inför rättegång.
Ja, fullständigt utan allt hopp. Hennes dröm var att bli kapten en gång och nu är det kört.
Förlora all sin ranking och också dömd till livstids. Jag förstod inte riktigt, är det så typ fängelsestraffarbete typ, va?
Ja, yes, det var så jag förstod det. Imprisoned for life. Ja, nej, det är hårt. Och där på något sätt så kände, alltså, det var ingen direkt cliffhanger mellan de här två avsnitten, alltså det här, i det här dubbelavsnittet. Det kände jag inte.
Nej.
Men däremot, den avslutningen...
Det är ju inte Star Trek riktigt.
Jaha, men vem handlar det här om då nu? Ja. Giorgio är död och Michael är inburad och jaha, och Takuma är död.
Jag tycker ju om det på ett sätt faktiskt, för att det är inte... Jag tycker det är kul när det händer saker och att det inte riktigt går som man hade trott.
Ja.
Jag uppskattar sånt, jag tycker det är lite fräscht, för det är inte alltid Star Trek är den typen av serie.
Nej, det är ju sant. Det är sant. Och här lämnades ju, jag känner ju verkligen att jag vill jättegärna se nästa avsnitt. För jag vill veta, vad i hela fridens namn gör de nu? Hur ska hon bli kapten? Hon kan ju inte bli kapten. Hon är ju inburad och ska hon fly? Ska de? Nej, hon måste ju vara på riktigt, med i riktiga Star Trek. De ska ju iväg och Discovery och vad är vitsen med Discovery? Vad är det de ska upptäcka? Ska det inte bli krig med Klingons nu? För det känns som Discovery, det är mer, ja, nu ska vi ju åka ut och upptäcka nya livsformer och lite mer så här original, the original series, Enterprise, 5-year mission. Mm. Att nu ska vi ut och upptäcka. Alltså det är det intrycket jag har fått av Discovery från trailer och sådär. Men nu känns det ju mer som att okej, nu kommer federationen att rasa och enda chansen vi har är att sätta våra fångar som kaptener. Liksom, för nu är det krig!
Precis.
Död, död, död! Alltså, och jag vet inte, det är inte riktigt den bilden jag har av situationen federationen befann sig i alldeles under Kirks uppväxt. För jag menar, han är ju 10-15 år nu liksom, när det här utspelar sig. Så det stämmer inte riktigt med, ja, jag får inte ihop det, om vi säger så.
Nej, ja, vem vet, det kanske blir en helomvändning så att man förstår hur det hänger upp. Det får vi se.
Ja, det får vi se. Snyggt där, ja.
Nej, jag vet inte.
Nej, du sitter på hemligheterna och tänker inte dela med dig. Nej, jag förstår,
nej. Jag kan ingenting. Men jag gillar ju faktiskt, jag tycker det har varit gått ganska starkt fram det här med dynamiken mellan karaktärerna och man har börjat få lite hum av vissa karaktärer, tycker jag.
Ja, jag får säga att det var ju en av de grejerna jag reagerade på under det här dubbelavsnittet då, och det var att jag gillar verkligen Sarek. Jag gillar Spocks farsa.
Mm.
Han är skön.
Jag har ju så svårt för Vulcan så ofta.
Nej, okej.
Okay. Men jag förstår vad du menar. Ja, visst. Skön på ett Vulcan sätt kanske.
Ja, men visst är det så. Och nu ska vi se, hur gammal är Spock? Ja, men Spock måste också vara sådär i 10-årsåldern.
Tror du det?
Någonting här.
Det kanske han är. De blir ju äldre också, vet du.
Ja, men Spock var inte så mycket äldre än vad han såg ut.
Ja, okej. Okay. Det vet ju du bättre än mig. Jag såg inte det första riktigt.
Och han var ju dessutom halvmänniska.
Ja, just det. Sant.
För hans mamma var ju människa. Mm. Så Sarek har ju redan Spock, liksom. Han har ju redan barn här.
Mm.
Och tar sig nu då an Michael när han uppfostrar henne. Nej, men vänta lite. Spock är 10 nu. Men hon är ju äldre nu. Nu ska vi se här. Det här måste vi nästan kolla upp. Memory Alpha. Källan till all träckkunskap. 2230, alltså 2230, så föddes Spock.
Mm.
Det var 3 år efter att Sarek och Amanda gifte sig.
Och det här ändå 2256.
Ja, och 2245 antogs Michael till The Vulcan Science Academy. Så Spock var alltså 15 när Michael var, ja, vad kan hon varit? 9-10, någonting. Mm.
Hyfsat jämngamla ändå.
Ja, så, men hon är lite yngre då, och han var alltså tonåring när hon dök upp i familjen. Ja, det var ju inte så att han adopterade henne, men hon var ju hans skyddsling, heter det, va?
Mm, just det.
Han tog ju sig an henne. Och det kan ju hänga ihop med då att Sarek faktiskt hade en son som var hälften människa. Liksom att han var ju gift med en människa, och hans kommentar till det någon gång var ju att it seemed logical att gifta sig med en människa då, med Amanda.
Ja.
Men det visar sig också att det finns ju en varm känsla där från Sarek gentemot hans fru. Fast det är ju verkligen Vulcan känsla. Det Vulcan love är vad det är.
Man kan kalla det så, ja, precis.
Vilket inte är liksom samma som mänsklig kärlek, men utifrån sina förutsättningar så älskade han henne.
Ja, på ett logiskt sätt.
Ja, på ett logiskt sätt. Och han är ju en progressiv Vulcan så sätt. Men nej, jag tycker om karaktären. Mm. Han balanserar snyggt och han representerar mycket av det som är det bästa hos The Vulcan Race. Liksom. Det tycker jag.
Alltså att 2 dubbelavsnitt av Star Trek Discovery, och vi har fortfarande inte sett Discovery.
Nej, det är också intressant.
Visst är det intressant?
Faktiskt, när du säger det. Vi har redan 2 avsnitt in och vi har inte ens sett skeppet än. Nej.
Nej, det är jag tänkte lite grann på det faktiskt. Det...
För annars, det är ju en sån sak som Star Trek är väldigt bra på, just det. Absolut. Här med skeppporr. Alltså, det är ju den första Star Trek-filmen. Där har du liksom en 15 minuters scen nästan, när de bara tittar på hur Enterprise såg ut. Liksom. Det är lite överdrivet kanske, men...
Ja. Sen har vi, jag vill ju prata lite om Saru, för jag tycker det är väldigt roligt. Kelpien, som de är en ras som jag aldrig hört talas om tidigare i alla fall. Och allt är farligt. Och de känner när de är på gång att dö, typ. Och på ett sätt så har jag lite svårt att förstå hur federationen kan... Alltså att han kan klättra allt för långt i hierarkin när man är så otroligt rädd som han är. Han vågar inte göra någonting. Kan han ta egna beslut ens när det kommer till alltså fattar du vad jag menar, eller? Alltså det första, andra, tredje och upp till 10:e valet är ju att springa därifrån när någonting händer. Eller, alltså, och till och med utforska saker. Han vill ju inte ens utforska saker. Han, för säkerhets skull, så tycker jag att vi åker hem istället. Det är lite säkrare.
Jo, men du får ju då en väldigt intressant dynamik på Shenzhou, heter skeppet, va?
Ja.
Där du har då Giorgio som är en erfaren kapten, och hon har Number One som är visserligen Vulcan, uppfostrad av Vulcans, men ändå är ganska progressiv. Hon vill undersöka, hon är ju nyfiken på världen.
Mm.
Och sen då en science officer som är Kelpien, och ja, då är väldigt tillbaka. Alltså, de två balanserar ju varandra väldigt väl, och det skämtar de ju om också i serien,
ja,
hela tiden.
Ja.
Att de två är aldrig överens.
Nej.
Den ena tycker vi är försiktiga, den andra tycker whatever, vi kör.
Ja, absolut.
Jag tycker att det är ju två väldigt goda rådgivare, för hon får ju alltid 2 extremt olika vinklar på varje situation.
Ja, det är sant.
Jag tycker nog att det är intressant, men att se en Kelpien som...
Kapten eller att...
Kapten, det har jag väl svårt att se.
Ja, jag också, faktiskt. Men vem vet? Det kanske är det som gör att Starfleet devalverar sig själv under de 10 åren.
Det låter ju nästan rasistiskt, skulle jag på att säga. Det är för att vi släppte in de där elenes kelpions. Annat var det i federationen förr i tiden.
Ja, precis. Ja. Det var bättre förr.
Ja, det måste ju ha varit bättre förr eftersom alla Star Trek-serier utspelas förr. Ingen vågar låta det utspela sig i framtiden.
Ja, fast från, jag menar, tittar du på...
Men all Star Trek sen Deep Space Nine eller, har ju varit förr i tiden.
Ja, Voyager var ju framtiden något. Eller samtid och pyttelite framtid.
Ja.
Men visst, jag förstår vad det är, ingen, det är ju samma tid. Det utspelade sig samtidigt.
Men det är ju Enterprise och alla filmer och allting. Det är ju gammal mark vi redan har gått på.
Ja, men det är sant. Vad tycker du om hur Klingon ser ut då?
Ja, och där kommer det. Då är vi framme vid det. Vad i hela fridens namn pysslar de med?
Ja.
Jag menar, okej, okay, Klingons har genomgått en stor förändring en gång och det köper jag. Och det har de till och med förklarat i serien.
Precis.
Det finns en förklaring till varför de såg ut som portorikaner där då under The Original Series.
Är du lite rasist nu igen eller? Nej.
Nej, det var inget.
Nej. Jag bara kolla.
Inget illa ment. Men varför de sen då ser ut som de gör. Och jag tycker det att de hade fått ordning på Klingons. Äntligen! Det funkade. Det funkade i Enterprise.
Ja.
De hade liksom en kultur man förstod sig på och som sen levde vidare och med Worf då och de här andra i Deep Space Nine framförallt så utforskade vi ju mycket av hur Klingons är och fungerar. Och vi lär ju oss att förstå det här samhället redan från Enterprise och hela vägen fram. Och jag tycker det är liksom, yes, det funkar. Vi förstår den här rasen, de är bekanta. Och sen så helt plötsligt så blir de smurfar.
Smurfar?
Nej, men nej. Nu målar vi dem blå allihop. Och så börjar vi om från början igen. Nej, men ni kan inte börja om från början 10 år före Kirk. Det går inte.
Nu är de lite riktigt blåa dock. Men jag förstår.
Nej, de är vita och de är annat också.
Men jag absolut, jag köper det du säger. Det är lite underligt att de går och gör en helt revamp, om man säger så, av hur de ser ut. Jag förstår inte riktigt hur man kan ha ett bra skäl till det. Precis som du säger, vad är skälet att göra det?
Alltså jag köper alltså hur det ser ut. Jag tycker att deras kläder, alltså kostymer och alltså rustningar och hur deras skepp ser ut. Och hur de är utsmyckade, hur rasen som sådan ser ut. Jag köper allt det, jag tycker det är genomtänkt, jag tycker det är snyggt, jag tycker det är bra. Men för 17, det är inte Klingons.
Nej, det är inte så de ser ut. Inte det vi har vant oss vid genom åren.
Hade de kunnat kalla dem vad de vill, hitta på ett nytt namn, whatever. Men det där är inte Klingons.
Nej. Sen är det ytterligare en sak med Klingons som jag vet inte om du upptäckte det, eller jag tänkte på det ganska mycket i alla fall. Pratar de inte väldigt mycket mot vad de brukar göra?
Jo.
Klingons brukar väl vara ganska mycket mer korta, koncisa, inte ha så långa monologer, så tycker de om att slåss. Det är inte riktigt så här, utan det är lite
ovanligt. Det är ju lite för att det har inte funnits så mycket Klingon att prata.
Så helt plötsligt tar de igen allting när man förlorat tidigare.
Jo, för jag hörde ju att... ska vi se, det var någon podcast jag lyssnade på där de intervjuade en av dem som faktiskt jobbar med Klingon som språk. Han har varit med och tagit fram de här ordböckerna som finns och han sa det att när de skulle ta fram Discovery så vände de ju sig till de här som faktiskt jobbar med språket. Och idag jobbar de ju inte med språket från ett Star Trek-fan-perspektiv utan de jobbar ju med språket ur ett språkligt perspektiv. Det är ju språkforskare idag som jobbar med Klingon.
Det är ju ett riktigt språk nu.
Ja, det är ju det. Och han sa det att all Klingon du hör är korrekt. De har tagit fram det.
Det finns ju till och med undertext.
Ja.
Klingon, det är ju så coolt.
De talar ju äkta Klingon liksom. Ja. Och det är ju häftigt. Jag är ju imponerad och jag tycker det är jättekul att de har tagit sig tid till att göra det. Att de har verkligen, de gör det på riktigt liksom.
Ja. Nej, jag tycker det är jättekult. Jag har inga problem med att de pratar mycket. Det är inte det, Nej. Det är bara mest det är ovanligt. Det enda jag funderar på ibland, det är vad våra kära amerikaner och andra som inte tycker om att läsa undertexter, hur de reagerar på att de faktiskt måste börja läsa för första gången i sitt liv.
Stackars USA-ianerna. de kan inte ha det lätt.
Nej, men jag har hört faktiskt att det är ganska många som tycker att det är väldigt jobbigt. Att de behöver läsa.
Att läsa och lyssna samtidigt. Ja, jag vet, det är svårt. Men du vet, folk i USA kan ju inte tugga tuggummi och gå samtidigt. Liksom, så att det... Vänta lite, var det en fördom?
Ja, kanske lite.
Men slutsatsen återstår. Mm. Detta är inte Klingons!
Nej. Men du tycker det är helt okej att det finns en albino, va? Det är inga problem.
Ja, nej, men det är okej. Okay. Det har inga större problem
med. Han är väl lite missformad i och för sig, så det, missformningar finns ju.
Jo, nej, men alltså... Nej, och jag tycker att alla, för de hade ju... det var ju ett helt spektra av färger de hade. Det var ju några som gick riktigt åt det här svarta, nästan blåa hållet då. Och så fanns det ju många däremellan. Mm. Och att de har hela spektrat, det har inga problem med. Det är helt okej, liksom. Det är... Hela vägen till albino då, det har ju förekommit förr. Det var ju Core och, vad hette de här andra som...
Var den albino med där?
Ja, men kommer du inte ihåg det? Han kallades ju The Albino.
Just det, det har du ju rätt i. Just
det är ju Deep Space Nine.
När de skulle ha sin revansch där så skulle de ju gå med Yajia och fixa... Ja, just
precis.
Det. Jag har glömt bort.
Och han var ju albino, så att det sker, det är ju inte unprecedented.
Nej, det är sant.
Så det är ju helt okej, okay. Men... fortfarande, det här är inte Klingons!
Man får nog köpa det här, tror jag, för det här kommer de inte ändra på.
Nej, men det är ju fel!
Ja, jag vet.
Ja, jag är ledsen, nu går jag över samma poäng igen och igen. Ja. Men det är inte Klingons! Så nej. Min fråga är, kommer de att förklara det här på något sätt någonsin? Alltså, finns det någon...
Jag tvivlar väl på det, men det får vi se vad som händer, ja, men...
Ja, ja. Det har inte kommit någon förklaring än så länge, i alla fall, av det du har sett.
Nej.
Nej.
Nu har inte jag... Nej, alltså, ja, du menar så jag vidare i... Nej, inte vad jag kan påminna mig, nej.
Nej, okej.
Inte för att jag skulle berätta för dig.
Nej, 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 nej. Nej, men inte vad, utan bara om det kommer en förklaring av något,
ja,
slag.
Precis.
Som faktiskt stämmer inom universat, så att de blir de här...
Nej, jag har inte sett någonting sånt alls.
Krynkelpannade hårdrockarna som de blir sen, liksom. Det är jag lite upprörd över.
Jag har förstått det, du har nämnt det några gånger här nu.
Jag kommer fortsätta vara upprörd över det här ganska länge, känner jag. Det här är inte okej, okay. Så gör man inte.
Ja, så är det. Så är det.
Men...
Får vänja sig.
Men jag tycker ju ändå om det de gör, så att jag accepterar det och fortsätter.
Ja, precis, för jag tycker ändå säsongen har börjat ganska starkt.
Det var ju ett spännande dubbelavsnitt. Kvaliteten var ju fantastisk. Och jag menar, efter att ha sett två avsnitt så känner jag ju väldigt starkt att jag vill se mer. Jag vill se vad som händer. Så ja.
Det var från många av de andra Star Trek-serierna så tycker jag nog den här är en av de som har börjat starkast.
Ja.
Skulle jag nog säga.
Det kan jag nog hålla med om.
Så det är ju lovande.
Det är det. En sak vi inte har talat om, apropå andra serier och så... Vad tyckte du om introt?
Just det.
Det är ju en ganska stor grej.
Ja, jag tycker ju överlag att den är bättre än de flesta. Men det gör ju, det säger ju inte så mycket, enligt mig. För intron är oftast helt värdelösa när det kommer till Star Trek. Och så är de ju...
Så tycker du det?
Och så är de alltid typ 5 minuter för långa också.
Ungefär. Jo, men det är ju för att det är gamla serier.
Jo, men jag tycker att, visst, de har ju kortat ner intros på den här, men jag tycker fortfarande den är för lång.
Ah, okej.
Okay. Jag tycker inte den behöver vara speciellt lång. Det räcker med 15 sekunder, 20. Tittar du på alla andra serier som finns så är oftast intron nu för tiden 3-4 sekunder. Det är,
ja, jo, men det har du rätt.
Det går ju mot att intro nästan inte finns längre. Och visst, i Star Trek-universumet så får jag väl säga att de har drastiskt kortat ner det. Det måste man ju säga. Men jag tycker musiken är fin och det är inget fel på den överlag. Sen tycker jag personligen att den är för lång.
Traditionellt sett så har ju alltid introt till Star Trek-serier varit vacker melodisk musik och vackra vyer av stjärnsystem, ofta skeppet med också då. Det har ju varit vad introna har bestått av. Sen gick ju Enterprise ifrån det lite grann och kör den här popdängan istället. Så jag är väl, även om jag tyckte om, alltså Star Trek Enterprise hade ett snyggt intro rent grafiskt sett. Mm. Och det tycker jag att de har lyckats med här. De har inga stjärnor utan... Det här handlar om alltså mer layout-förslag till den teknik som fanns. Vilket gör att jag tycker att de knyter det nästan närmare The Original Series genom att de gör på det viset. Jag accepterar det, jag tycker det var okej. Okay. Sen hör du ju vissa toner som är direkt ifrån titelmusiken till The Original Series. Vilket
speciellt.
Också är en snygg hommage. Men i övrigt som ett fristående musikstycke tycker jag att det är svagt. Jag tycker det är ett av de svagare i serien.
Du tycker det?
Faktiskt.
Jag gillar det mer än de flesta.
Jag tycker inte den lyfter.
Jag tycker inte den behöver lyfta.
Ja, nej, nej.
Men jag förstår vad du menar.
Som musikstycke så står det inte på egna ben.
Nej.
Tycker jag.
Nej,
det gör de andra introna.
Det skulle jag väl hålla med om.
Till och med Enterprise skulle jag kunna, alltså det är ju en låt. Mm. Men alla de andra kan jag tänka mig att lyssna på. Kanske inte varje vecka, men jag kan tänka mig att lyssna på dem som en låt i egen rätt.
Ja.
Den här tyckte jag var för svag.
Ja, jag förstår. Nu ska du få höra något som jag aldrig har berättat för, tror jag.
Ja.
Jag har Deep Space Nines introlåt som veckaklocka.
Nej.
Jo. Och det har att göra med att den är ganska mjuk och lugn i början, ja, tycker jag. Vilket gör att jag vaknar ganska lätt och jag får hjärtattack om det är några sådana här höga, jobbiga ljud. Så den är väldigt skön att vakna till. Precis. Nej, jag ville bara lägga till det där. För att, så den hör jag varje morgon när jag vaknar.
Ja, ja nej, och många av introna tycker jag håller alltså på egen hand. Det gör de. Men den här var lite svag. Men jag tycker ändå om det de har gjort. Som helhetsintryck så positivt, men svagt positivt skulle jag säga från min sida sett.
En sak till, ja, jag tänkte på faktiskt innan man avslutar, det jag upptäcker att till skillnad från de andra, jag har extremt svårt att se ranken på de olika karaktärerna, vem som, ja, är science officer och så vidare, vilka position, oh, de har. Jag ser inte det. För det,
nej.
Och sen så har du också de olika rankingarna, om du är en, kallar man det nu för, om du är kapten, om du är commander och så vidare ner. Så har du olika stjärnor på själva den här kom-märket. Eller om man säger den här Star Trek-emblemet.
Insigniat.
Ja, insigniat.
Emblemet, ja. Mm.
Man ser det inte så lätt. Och hur man ser vem som är vad. Det har inte jag listat ut.
Det har du rätt i. Det tänkte jag inte så mycket på. Men nu när du säger det så... Det var inte lätt att se, nej. Normalt sett så är det ju även i gamla Enterprise där de hade samma bodysuit på sig allihopa, så var det ju ändå ganska tydligt med färgerna, vad de gjorde, och det har du faktiskt rätt i.
Vi får hålla lite utkik lite extra på det där i framtiden,
ja,
och se hur det utspelar sig.
Absolut, det kommer ju säkert dyka upp på Memory Alpha, någon form av djuplodande artikel som beskriver det där. Sen är det en grej till, alltså vi kastar in det så här lite grann på slutet bara. Ärligt talat, allas konsoler, varför exploderar de?
Ja, det har jag också undrat.
Varför går det starkström och explosivt material i konsolen där du sitter och arbetar?
Men de lär sig aldrig heller.
Nej, men ärligt talat, har vi inte lärt oss att skärmar exploderar inte? Det händer.
Och även om de skulle göra det som de gör i Star Trek hela tiden, de kanske skulle, ja, lära sig genom de hundratals åren och bygga skepp att de kanske skulle göra om designen.
Ja, alltså det räcker med en tunn terminal här. Vi behöver inte ha starkström just där. Vi behöver inte skicka våra plasma conduits genom helm eller navigation. Ja. Jo, visst. Vi ska skicka all antimateria genom navigation-konsolen. Ja,
visst.
Nej, men hallå, eller?
Ja. Du har helt rätt i det.
Det var också en sån där grej jag reagerade på i stridsscenerna i de här två avsnitten.
Men det här måste du ha reagerat på tidigare inom andra serien också.
Jo, men absolut. Mm. Men det kändes lite som att det är 2018 nu.
Ja.
Vi har kommit så pass långt. Borde vi inte ha lärt oss att vissa saker... sker inte på det viset. Det känns som en så billig utväg från de som skriver manuset att, ja, jag vet inte.
Jag tror nästan man kommer till det stadiet att skulle det inte hända längre, då skulle folk undra vad det är som är fel. Eller? Ja. Tror du inte det blir lite så? Varför exploderar inte konsolerna längre? Vad är det som händer? Vad har ni gjort med min serie?
Ja, nej, men du har nog rätt. Det, ja, nej, usch. Usch, jag vill inte ens tänka tanken.
Ja. Ja. Och med det så kanske vi ska avsluta den här diskussionen, eller vad tycker du?
Ja, det var mycket att prata om i de här avsnitten, alltså det var det. Men det blev ju lite allmänt om hela serien som sådan också.
Ja, det blir lätt så.
Men jag kan ju säga det som slutord då, att jag ser ju verkligen fram emot att se nästa avsnitt.
Nej, det var stark början och det kan nog bli någonting bra av det här. Ja, Kenneth, då var det slut för idag. Du har fått berätta för alla om dina tankar om det första dubbelavsnittet. Hur känns det?
Jo, men det känns skönt att fått lätta sitt hjärta lite grann och skrika ut i etern om hur ruggigt fel det är att kalla en helt ny ras för Klingons. Jag är inte okej med detta.
Nej, jag tror man har förstått det här faktiskt. Och jag kan väl lite annat hålla med dig, även om jag inte riktigt lika på att nämna det så ofta. Men det är absolut.
Men det har ju lite med hur de sen utvecklar rasen i serien framgent, och det vet ju inte jag.
Nej.
Så att jag får säga, jag ser ju, som jag sa, jag ser verkligen fram emot att fortsätta att titta på den här serien. Men jag tänker se ett avsnitt i stöten inför varje podcastavsnitt vi spelar in. Så att,
det låter bra. Så hoppas vi på flera säsonger så att vi kanske kan få det utrett.
Ja, gärna.
Nu är det så att de som lyssnar väldigt gärna vill veta hur man får kontakt med dig, Kenneth. Kan inte du berätta för dem hur de gör?
Ja, då är det så här att ni kan komma hem till mig. Jag bor på... Nej, jag gör inte. Kom inte hem till mig. Men
det är ingen som vill vara där.
Nej, precis. Det luktar illa. Nej, ni får hemskt gärna kontakta mig på Twitter. Det är väl simplast. Så @altinomit, @altinomit. Där hittar ni mig.
Ja, men det är bra. Om ni vill att han ska ranta om något annat eller fortsätta med det han brukar ranta om, så kan ni ju höra av er till honom där.
Ni får hemskt gärna tala om för mig hur fel jag har. Jag är van vid det, men...
Han erkänner dock aldrig. Det är det som är.
Nej, men jag har ju inte fel. Men om någon tycker att jag har fel, så får ni gärna kommentera och på så sätt bevisa hur fel ni har. Det är helt okej.
Okay. Ja, och mig får ni gärna kontakta genom att skicka ett mejl till robin@fuffupodd.se. FUFUPODD. 2D som svenska varianten av podd.
Jajamän.
Ja, det är så det ska vara, eller hur, Kenneth?
Ja, tydligen. Jag menar, ser man på Sveriges Radio och annat, så är det ju den mallen de följer. Så att,
då får vi väl göra det också. Sen har vi också sociala medier som ni gärna får kontakta oss på den vägen också, om ni känner att det passar er bättre. Vi har en Facebook som heter Fiktiva Universum och Faktiska Undringar. Vi har en Twitter som heter FUFUPOD och en Google Plus och YouTube-konto som också heter FUFUPOD. Sen får ni gärna lyssna på oss, som ni redan gör. Berätta för alla ni känner som ni tycker kanske skulle vara intresserade.
Vad ska du lägga upp på YouTube?
Det är många som lyssnar på podcast genom YouTube faktiskt, tror
du
eller ej.
Ja, så du lägger upp avsnitten,
ja,
på YouTube
precis.
Också? Ah, vad smart.
Ja, det...
ja men det är ju rätt praktiskt faktiskt.
Ja, precis.
Att man kan lyssna på avsnitten på YouTube. Aha, ja, coolt.
Ja, du kanske vill testa.
Där ser man. Ja. Nej.
Men annars, förutom YouTube, så kan du faktiskt också lyssna på det genom din podcast-app som du har i din Android, eller genom Stitcher, Podbean, eller om du nu skulle vara en sån människa som har en Apple-produkt som man äter egentligen äpplen, men om man fast om det nu är så att man lyssnar genom Apple, så kan man ju faktiskt använda Apple Podcaster också, för detta iTunes, som jag förstår det hela rätt. Där kan man också lyssna.
Det är ju genomgående så att den här podcasten finns tillgänglig var du än normalt sett hittar podcasts. Så är det ju bara.
Ja, och Spotify kommer vi också småningom att inkorporera i det här. Så om ni har något bra att säga, som Kenneth sa sist, så får ni väldigt gärna ge oss ett betyg.
Ja, positiva omdömen tages emot tacksamt. Negativa omdömen begraves helst någonstans.
Eller så kan ni skicka det till Kenneth på Altinomit.
Ja, ni kan skicka negativa omdömen till mig, det är okej.
Det var det vi hade idag, Kenneth, eller vad säger du?
Jajamensan! Mm,
så återkommer vi.
Andra avsnittet klarat och färdigt och packat och finito.
Snart skickat också.
Dessutom. Se fram emot kommande avsnitt.
Ja, jag också. Så vi ses om inte allt för lång tid.
Förhoppningsvis.
Precis. Med nästa avsnitt får ni inte missa.
Utmärkt.
Får ni ha det så gott där ute.
Ha det bra, hej!
Hej!